Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Evige Gud, vi takker deg for at du møter oss her, og at du ved Jesus Kristus har åpenbart hvem du er, og at vi ved det ordet, ved skriftens ord og din hellige ånd får ta del av dette i dag også. I Jesu navn. Amen. Vi har vært i åpenbaringstiden, og åpenbare, det å avdekke noe, noe som har vært skjult. Og i lyset fra Betlehem, fra julefeiringen, så har vi nå i denne ukene som ligger bak og fått se noe mer om hvem Jesus både som Guds sønn og som menneske. Og skal vi se at i denne teksten i dag som vi skal lese det, så det altså noe som nettopp ber om at vi vil gjerne se Jesus. Så la oss reise oss og høre dagens evangelium fra Johannes kapittel 12, vers 20-33. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg, og der jeg skal også min tjener være. Den som tjener meg skal min far gi ære. Nå min sjel fylt av angst, men skal jeg så si: far, frels meg fra denne timen. Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort.» Da lød en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort deg, og skal herliggjøre deg igjen.» Mengden som sto omkring og hørte det sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Vi møter noen grekere i denne teksten, og det minner oss om folkeslagene som kommer til Jerusalem for å møte Gud. Og nå kommer de for å ønske å se hvem Jesus Og så kan vi tenke at det var et litt underlig svar som Jesus gir på dette spørsmålet om å se Jesus. Men det understreker nettopp at det å se Jesus, det å se ham i sin lidelse, og gjennom død se ham som den herliggjorte frelser. Så ved sin død og vi ser sin oppstandelse vil Gud vise hvem han som gir seg selv for menneskene, og som står opp for å gi oss del av det evige liv. Så selv om grekene kanskje ikke den dagen skjønte det, så det den invitasjonen som du og jeg får i dagens preken, til å se hvem Gud gjennom Jesu død og oppstandelse. Som vetekornet måtte dø for å gi liv, slik må vi se Jesu bli herliggjort ved hans død og oppstandelse. Så håpet at du og jeg, liksom grekerne, i dag får se noe mer av ham, slik at den lengselen på ny fødes i oss. Vi vil gjerne se mer av Jesus. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen. Ja, kjære venner, da får vi litt annerledes oppstart i gudstjenesten i dag. Jeg skal ha en temaundervisning som jeg har hatt nå i, jeg tror, alle våre menigheter. Og så blir det da mulighet her på Bjerkeli i dag. Tematikken er nettopp gudstjenesten. Og vi kan av og til lure på, hva betyr ordet gudstjeneste? Hvem det som tjener hvem, når vi sier gudstjeneste? Og det det konseptet vi i dag skal tale litt sammen om. For min hovedpoeng nettopp det som det står her nå, Gud til vår tjeneste. Det konseptet i gudstjenesten. Først og fremst at Gud kommer for å møte oss, for å tjene oss, slik at vi kan respondere tilbake til ham. Altså Gud til vår tjeneste, sammen innenfor hans trone. I Markus evangeliet så tales det om Jesus, eller Jesus taler om seg selv, når han sier, for heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi liv som løser penger for mange. Så Jesus, hans oppgave var å komme til jord for, i første omgang, å tjene oss, og bringe oss Guds nærvær, eller Guds rikes nærvær til oss. Og nettopp dette, at det Gud som gjør noe, det understrekes i Romerbrevet 8. Det var det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs fordi vi av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Altså det som vi ikke kunne gjøre ved å følge Guds lov, det har Gud gjort ferdig for oss. Det gjorde Gud. Så det kan også få være inngangen i vår gudstjeneste. I Jesus Kristus så Gud til vår tjeneste. Kan gjøres litt nesten blasfemisk ut. At Gud i himlen skaper av himmel og jord, kan tjene oss. Men det nettopp det som skjer i Jesus, når Gud kommer i Jesus Kristus, i mennesket Jesus, så kommer han for å gi oss en gave og tjene oss. Så i ham kommer vi sammen innenfor Guds trone med takknemlighet i respons. Så det jo riktig at i gudstjenestens konsept så ligger det også noe i at mennesket, vi sammen tjener Gud. Vi møter ham. Slik som det står i salme 63, i helligdommens gudet jeg deg. Jeg så din makt og herlighet. Slik vil jeg velsigne deg hele livet og løfte hendene i ditt navn. Altså at vi i takk og tilbedelse tjener ham, det også et konsept av gudstjenesten. Men enda viktigere, det begynner nettopp i at Gud først tjener oss, slik som Markus kapitel 10, som vi nettopp har lest, sier. Dette på en måte det viktigste aspektet ved vår gudstjeneste, ved våre samlinger, at Gud kommer i Jesus Kristus for å tjene oss. Så hvordan det da Gud møter oss? Hvordan det at Gud har noe å gi oss? Og hvordan formidles det? Først og fremst så det gjennom sitt ord, at det åpenbaringsordet som vi har i skriften, det i seg selv åpenbaringen av en Gud der. Jesus ble sendt for å vise oss hvem han og ved den teksten som nedfelt, så bruker den helige ånd dette for å åpenbare i våre hjerter hvem Jesus Og på den måten ser vi hvem Gud I gudstjenesten skjer det ved bibellesning, forkynnelse og veiledning. Det skjer også ved at vi har dåp, vi har nattvær, der Gud møter oss med sine gaver. Og derfor så kan vi si det at Gud til vår tjeneste, det det som gjør vår samling til en gudstjeneste. Så har vi fordelen i delk av å ha denne variasjonen mellom gudstjeneste, klassisk gudstjeneste med liturgi, og også de friere søndagsmøtene. En god kombinasjon som legger til rette for flere måter å samles på, og flere måter å høre fra Gud på. Det synes jeg en styrke. Men i den klassiske gudstjenesten, som utgangspunktet for denne undervisningen, så har vi da det vi kaller for liturgisk ordning. Og liturgi, det handler egentlig om noe som en gjør sammen, en offentlig tjeneste. Altså en gjør det i fellesskap. Det liksom grunntanken i ordet liturgi. Og det binder oss dermed sammen. Poenget at når vi kjenner liturgien godt, så har vi i den ett fellesskap. Vi vet vad som sker i nästa omgång. Vi sitter inte med en osäkerhet om vad som ska komma, men är känt med det och kan därmed på en lättare måte instämma i vår bön och i vår sång. Och det är så den växlingen som av och till sker mellan präst och menighet, den är liksom med på att bygga upp runt detta, att det är ett fällskap. Slik att prästen som vår representant leder gudstjänsten, men det är på något sätt inte prästens liturgi, utan liturgin är ett fällskap. Något som vi gör samman, som prästen leder oss i och som vi tar del av. Och så vill jag tro att dere har uppmärksammat att hela våra liturgiska ordningar, den bygger på bibelord. Bibelord som hämtat från skriften, som vi samman utsier eller talar. Med formet av Bibelns budskap. Och vår gudstjänste som inledes i Faderns och Sönnens och den Helige Andes namn, den avslutas med välsignelsen i Guds namn, så att vi på det blir sänd ut i världen. Så är det att vi kommer in för att möta ham samman, och i hans namn så blir vi då sänd ut i vår vardag. Och det är nettopp det som vi kan få tänka om Gud till vår tjänste. Vi samlas inför Guds trone för att låta ham tjäna oss. Vi kan respondera, men slik att vi kan bli sänd ut i världen för att tjäna ham i våra medmänniskor. Och det kommer vi tillbaka till helt på slutet nu av den undervisningen, att vår största gudstjänste, den sker när vi blir sänd ut av detta rummet för att tjäna ham i världen när vi möter våra medmänniskor. Där kommer vår gudstjänste verkligen till utövelse i större grad än vad det sker här på söndagen, för här är det första omgången Gud som tjänar oss. Så kan vi därför tänka på gudstjänsten som ett litet drama. Inte ett slikt drama som du ser hvis du går på teater, men ett drama, ett verkligt drama. För Gud är verklig och vi möter han som verkliga människor som har fått ta emot hans nåde. I Efesierbrevet kapitel 2 står det: genom ham, Kristus, har både vi och dere adgång till far i en ånd. Och i ham blir också dere byggd upp till en bolig för Gud i ånden. Vi har fått, som vi sang här i inledande sangen, adgång in till nådens trone, till att möta ham. Han vill möta oss och bygga oss upp till ett fällskap i ånden. Så det som gudstjänsten önskar vara med och peka på, det är att vi blir minnet om detta drama, hvis vi bruker det ordet. Alltså den verkligheten vi lever i, att vi möter Gud och får ny bli rejst upp av ham. I gudstjänsten delar så är det slik att vi har en inledning där vi möter Gud, hans kallelse och bekännelsen, och så blir vi tillgitt, ta emot tillgivelsen. Det är på något sätt den inledande förberedelsen för vi går in i det som vi kallar för ordets del. Ordets gudstjänste som innebär bland annat textläsningar, förkynnelse, trosbekännelse och bön. Så är det sakramentsförvaltningen som kommer därefter, av och till dop, ofta nattvard. Och så sändelsen ut av detta fällskapet för att tjäna ham. Så i inledningen så läser vi för exempel, där det känner igen dessa orden som jag satt upp här. Det kan väljas emellan dessa prästen. Men för exempel, som vi ska läsa idag, i det höje och helige bor jag. Hos den som är knust och nedböjd i ånden, jag vill ge ånden liv hos dem som är böjd ned och ge hjärtet liv hos dem som är knust. Alltså Gud som bor i det höje, han möter oss nå här i det lave. Ja, han kommer där när som är knust, du som känner och bärer det som du känner i ditt hjärta är emot hans vilje. Dina nedlag, dina kamper med dina medmänniskor eller vad det måste vara. Där i det lave vill han möta dig. Så Herren är i sitt heliga tempel. Och detta bygger på, alltså denna tanken, den bygger på det som Jesaja, profeten Jesaja, fick erfara när han mötte Herren i templet, som står det gengitt i Jesaja kapitel 6. I det året då kung Uzia döde, så är Herren sitter på en höj och upphöjd trone. Kanten på kappen hans fyllde templet. Serafer stod överför ham. Var av dem hade 6 vingar, med 2 däcket i ansiktet, med 2 däcket i fötterna och med 2 så flög de. De ropte till varandra: "Hellig, hellig, hellig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet." Rösten som ropte fick bolten i dörrstärsklarna till att riste, och huset blev fyllt med rök. Då sa jag: "Ve mig, där ute med mig, för jag är en man med urena läppar, och jag bor i ett folk med urena läppar. Mina ögon har sett kongen, Herren över härskarna." Då flög en av seraferna bort till mig, och i handen hade han en glo som han hade tagit med en tang för altaret, och med den rörte han vid munnen min och sa: "Se, denna har rört vid läpparna dina, din skyld är tagit bort och din synd är sonet." Då hörde jag Herrens röst, han sa: "Vem ska jag sända, och vem vill gå för oss?" Jag sa: "Jag, sänd mig." Här har vi egentligen hela gudstjänsten i sitt spänn, mötet med den helige Gud. Hellig, hellig, hellig är Herren Sebaot. Och detta är en realitet som vi blir minnet på när vi kommer till gudstjänsten, att vår skaper och far är hellig. Han är annorledes, han är upphöjd. En realitet och verklighet som vi också som människor av och till så är fare för att glömma lite bort. Men slik vill gudstjänsten vara minne om vem han är också i sin hellighet. Och vi märker vad det gör med Jesaja när han möter detta, upplever det och känner vad det gör med han. "Ve mig, där ute med mig, för jag är man med syndiga läppar." En realitetsorientering, att det är en forskel mellan en helig och ren Gud och det jag bär på mig i mitt hjärta och vad jag säger med mina ord. Det vill gudstjänsten vår minna oss om vårt hjärta, om det jag har burit fram med i mina tankar och i mina ord i den uken som har gått. Och responsen vid Jesaja är: "Ve mig." Där som jag alene ska stå inför en helig Gud, ja, då är det bara ett "ve mig." Men så får han alltså uppleva detta, att från alteroffret så bringes det då detta kulle som renser han. Det offret som är gitt blir tillgivelse och uppreisning för Jesus. Din skyld är tagit bort och din synd är sonet. Det offret som är gitt. Slik också när vi tar emot med vår mun den heliga nattvär. Det offret som blir gitt på Golgata för 2000 år sedan är för oss tillgivelse, och vi får smaka det med vår mun. Och därför, la oss därför med frimodighet trä fram för nådens trone, så vi kan finna barmhjärtighet och finna nåde som ger ett hjälp i rätt tid. Det skapar frimodighet i oss. Och därför så har vi i varet att detta i vår gudstjänste, vid att vi då hörer ordet om den helige Gud som vill komma oss när, och vi böjer oss i bekännelse. Låt oss böja oss för Gud och bekänna våra synder. Helige Gud, himmelske far. Och i kyrkhistorien så har det varit väldigt vanligt att menigheten då går på knä. Inte bara för att vise sig, men nettopp för att med sin kropp vara i gudstjänsten, alltså med sin kropp ta del i detta, att jag böjer mig för en helig Gud. Den texten som leder oss till erkännelse och bekännelse, den väcker en längsel efter att få ta emot hans gave på ny. Och det som kommer i Kyrie eleison: "Herre, misskunn dig. Gud, vår far i himlen, misskunn dig över oss." och längselen och ropet kan stiga upp till Gud. Och detta är också ord som bygger på Lukas evangeliet 17 och Lukas 18. Jesus mäster, misskunn dig över oss. Gud, vär mig synder nådig. Alltså en erkännelse av att jag icke utan vidare har adgång till Gud. Men jag längter efter och på ny få bli rejst upp och få bli fört fram inför hans trone. Du känner igen dessa verserna ifrån de som ropte detta i Bibeln. De hade inte nog att visa fram för Gud. Gud, vär mig nådig. Misskunn dig över oss. Och då, när vi är på knä och längtelsfullt vänder oss till Gud i kyrieropet, så får vi höra Herrens ord av misskunn. Där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han tillger oss synderna och renser oss för all urätt. Det förkynnes över den som har vänt sig i erkännelse och i längsel efter tillgivelse, så blir detta förkynt för dig i Jesu namn. Och då kan du veta att det löftet som ligger i Romerbrevets 8:e kapitel, han som inte sparte sin egen son men gav han för oss alla, kan han något annat än ge oss allt samman med ham. Allt samman med ham. I Jesus Kristus och i tron på ham så äger du allt det som Jesus äger och har. Full tillgivelse. Men du äger också Jesu liv. Jesu uppfyllelse av Guds krav och lov. Den är din. Det är gjort färdigt, är fullbrakt och du blir gitt den gaven. Full tillgivelse och ett uppfyllt helig liv som gave. Och detta, förkynnelsen som ligger i det, är det som fortsätter detta drama och föder tacknämlighet i våra hjärtor. Och därför så är det som vi kommer idag till det som jag kallar för gudstjänstens julfeiring. När vi synger med änglarna i Betlehem. Ära vare Gud i det högsta och fred på jorden bland människor som Gud har glädje i. Slik är vår inledning till gudstjänsten. Då har vi liksom varit igenom detta dramat att vi möter Gud och blir, känner erkännelsen och vi blir rejst upp. Så går vi därifrån vidare in i det som vi kallar för årets gudstjänste. Vid kollektbön eller samlingsbön som vi ber samman för den nästa salmen. Det är en ganska, det är färdigformulerat, ett pris, en tack till Gud för hans gärning. Det är ofta en bön över det som är söndagens tema. Och det ska liksom vara kortfattat och klar, slik att det är lätt att följa för alla. Även om prästen är den som ber den höjt, så ska det vara lätt för oss att liksom bli känt med dessa orden och vara med i den bönen. Därefter följs det av höjmässesalmen. Och höjmässesalmen, som då är den andra salmen i gudstjänsten, den ska på en måte mer än de andra salmerna fange söndagens tematik, gärna prekentexten eller prekenens innehåll, så att den på en måte får hjälp med att för att lyfta fram tematiken i dagens gudstjänste. Det kan ju se i gudstjänsten, om det märker det, att den andra salmen i prästens valg fanger upp dagens tema. Det kan ju märka det om det ser det idag. Kolosserbrevet 3:16. La Kristi ord få riklig rum hos dig. Undervis och rättled varandra med all visdom. Syng salmer, viser och andliga sanger till Gud av ett tacknämligt hjärta. Vi ska inte se så mycket mer om salmensång idag och salmernas betydning. Men nettopp detta, att jag fokus på det i skriften, att syng samman. Och på den måten är vi med och vägleder varandra. Vi minner varandra om Guds gärning, Guds ord och vi priser ham. Så läser vi i våra gudstjänster ofta en text ifrån det gamla testamentet, ifrån brevlitteraturen och ifrån evangelietexterna. Och i de senare år så har vi också reiser vi oss upp under textläsningarna i vår gudstjänste. Och det är en god tradition som har varit med och följt kyrkan igenom historien. Det har en bibelsk forbilde ifra når Nehemia refererer til hva folket gjorde når Esra skulle lese. Det står i Nehemia 8. Esra åpnet boken foran øynene på hele folket, for han sto høyere enn de andre. Da han åpnet den, reiste hele folket seg. Det er på en måte en tanke da om at her er det Gud selv som taler. Altså, Guds ord leses og forkynnes, og det reiser vi oss for å ta imot med ærverdighet. Så har vi det slik i vår kirke at vi normalt sett følger tekstrekkene som finnes i kirken, og det gir oss en stor mulighet til variasjon, og gir nyttig veiledning, og det hindrer på en måte et vilkårlig tekstutvalg. Så det er ofte en stor fordel for oss at vi har tekstrekker. Så er ikke det noen bestemt lov. Derfor så skjer det jo at vi av og til fragår den prinsippen, slik som vi gjør i dag. Men på generelt grunnlag så er det noe som gjør at vi på en måte får dekket over det bibelske budskapet igjennom i løpet av et år. Prekenen, den skal liksom utvide dagens budskap til de som er samlet, slik at Kristus på ny blir født i vårt hjerte, eller livet med Kristus blir styrket, og han får vokse og få plass hos oss. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss, står i Johannes kapittel 1. Og det er nettopp det som skal skje når ordet forkynnes, at det ordet som forkynnes får plass i våre hjerte, får bedre plass, og så vokse og prege vårt liv. Så er vi fremme ved prekenen, og da kan vi liksom huske på at den som har på en måte vært med, mentalt med helt fra starten av gudstjenesten, den er også best rustet for å nå med oppmerksomhet lytte til prekenen. Slik som vi ikke bare passivt venter på at det viktigste skal komme, prekenen skal komme, men hele gudstjenestens forløp er en del i å forberede oss nettopp for å høre Guds ord tales. Vi fortsetter etter prekenen, og i det oppsettet som vi har nå, så er det første gang slik at trosbekjennelsen da kommer etter prekenen. Bekjennelsen, det er på en måte en lovsang til Gud. Vi priser ham med å si tilbake det han har gjort for oss. Bibelens budskap i kortfattet form, Gud som skaper, Gud som frelser, Gud som ånd og veileder, blir i trosbekjennelsen samlet, så at vi kan få løfte det fram til lov og pris for ham. I Matteus 16 så står det der at Jesus spør, hvem sier dere at jeg er? Hvem sier vi at Jesus er? Hvem sier vi at Gud er? Jo, det har vi i kort form i vår trosbekjennelse. Og vi sier den fram sammen, og vi får på ny bærer det fram som et fellesskap. Og dette er en bekjennelse som omtales i Filipperbrevet 2, at en gang også skal hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Og det får vi gjøre hver gang vi i vårt fellesskap løfter denne bekjennelsen frem for Gud. Til ordets gudstjeneste hører også forbønn. Og vi har noen forskjellige alternativ, noen som inkluderer omtrent alle ord, og noen som kan forberedes for ulike typer av gudstjenester. Dette bygger nettopp på at når apostelen Paulus underviste Timotheus om bønn i fellesskapet, så sier han, jeg formaner dere framfor alt å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker, be for konger og alle i ledelse, den de stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Så vi har en bibelsk oppfordring nettopp til å gjøre dette i våre samlinger. Det er en felles bønn. Så kan det være lett for oss å liksom spore litt av. Vi ber sammen. Tenker at nå er presten inne og ber her, og så begynner, hører jeg at han ber om våre utsendinger i Nordafrika, Och så börjar jag tänka på Nordafrika och på de som är där. Och för jag har ruckit tillbaka in i bönnen så är prästen långt av gårde och ber om gott och tjänlig vär. Ikke sant? Sån är vi som människor. Vi på något sätt vi fångas upp av en tanke och klarar inte alltid att följa. Men inte bekymra dig så mycket om det. Då bara hoppa dig in där du är och bli med i bönnen vidare. Alltså detta är ett fällskap som vi bär där vi bär fram denna bönnen för Gud. Och det kan vara en hjälp för oss att tänka på det att vi som fällskap är samlat om detta budskapet som vi vill lyfta fram för Herren söndag efter söndag med lite variation som ett fällskap. Så kan det också få vara en modellbön för oss. För av och till så känner vi på det är vanskligt att finna de rätta orden. Selv med vår egen bön i andagslivet så kan vi känna att vi blir så tomme. Det går så trögt. Spör då din präst eller någon andra om att få dessa bönerna som kan få vara till hjälp alltså i ditt eget andagsliv för att lyfta fram bön till Gud. Där som det inte är nattvär så följer då Herrens bön direkt på där. Så någon ord om som vi också har tagit med som en del av gudstjänsten, det är att ge vårt tackoffer. Hebreerbrevet 13 står det: "La oss då vid ham stadigt bära fram för Gud vår lovprisning som offer. Det vill säga frukten av läpper som bekänner hans namn. Men glöm inte att göra gott och dela med andra." För slike offer är till glädje för Gud. Glöm inte att göra gott och dela med andra. För det är till glädje för Gud. Ja, slike offer är till glädje för Gud. Ja, i detta ligger det en tjänste för Gud. Vår lovsång är det offer som gläder ham. Men de pengar eller de gaver vi har tagit emot från Gud är när vi delar det med andra är ett offer som är till glädje för ham. Och så säger skriften något av det. Nu är det ju många av oss som efterhvert har gått in på fastgivetjeneste och liknande ordningar slik att pengarna träckes rätt från kontoen in på ett annat konto. Och det är ju jättebra. För då kan vi liksom på förhand göra bestämma oss för vad vi vill ge. Som det står här i det andra bibelordet, den som sår med välsignelse ska hösta med välsignelse. En vär ska ge det han har bestämt sig för i sitt hjärta, inte med ulist eller tvång, för Gud älskar en glad giver. Poängen är inte att det är en speciell lov om vad du må ge, men Herren utfordrar oss vär enkelt till att i sammen med ham alltså bestämma sig för i sitt hjärta, göra en avtal med Gud om vad jag ska ge och så håller fast vid den. För vi som människor, vi kan tänka att nu ger jag lite där och så ger jag lite där och så har vi egentligen lite översikt. Men vi utfordrar oss faktiskt till att veta vad vi ger med regelmässighet. Därför så kan givetjänste vara väldigt bra och samtidigt så kan det ge oss och i tillägg till det där som vi önskar på söndagen när vi mötes ge utan att tänka över att vi allerede har bestämt oss. Alltså det som vi har gett givetjeneste, det är liksom bestämt. Och så kan vi med glädje ge ända mer där som vi har möjlighet till det på söndagen. Första dag i ugen ska vara enkelt att det är hemma och sig själv lägger till sida så mycket som det är stand till. Sjelden vi tränger göra det så fysiskt nu om dagen. Men tanken kan likväl vara där. Och så ber vi samman. Dina jorden och allt det som fyller den. Av ditt eget giv vi dig tillbaka. Och den tanken blir vi då minnet på varje söndag. Att det jag äger och har, det är inte mitt. Av Guds eget som jag har fått förvalta, ger jag ham tillbaka. Den tankegången är något som vi i vårt hjärta och i vårt liv och i vår vardag tränger och minnes om. För det är så lätt att tänka alltså där som vi för exempel har gett 10% så är vi på något färdig med det. Och så kan vi göra akkurat vad vi vill med 90% och det här vi utfordras. För vi tänker så lätt att disse 90 är mitt. Av ditt eget alltså av Guds eget giv vi tillbaka. Allt det jag äger och har är jag förvalter av, jag är icke äger. Jag förvaltar på hans vägne. Och vad annat har du när du har fått? Har du fått något? Varför skryter du som om det inte var en gave? Ja, av och till så kan vi fanges i det att vi tror att vi har just förtjänt till det vi har. Vi ska inte gå närmare in på det med dop och nattvard idag. Jag har en egen bolk med undervisning akkurat om sakramenten i gudstjänsten. Bara si kort att detta som minner oss om, vet er icke, att vi alla som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död. Alltså vi har blivit döpt in i ett dödsfällskap men också ett uppståndelsesfällskap med Gud. Ta del i hans död och uppståndelse för att leva det nya livet. Och han frir oss ut av mörkets makt och föder oss över sin älskade söns rike. Ja, slik en stor tjänste gör Gud för oss i dopen. Nattvard ska vi fira idag också. Och här har vi idag gudstjänstens påskefeiring. Där som vi hade julefeiringen för prekenen, så har vi idag påskefeiringen nu. Gud gav sig själv i döden som syndoffer i Jesus Kristus. Han kommer till oss och ger sig själv. Immanuel, Gud med oss. Han är här. Och slik som vi nämnde i förhållande till Jesaja, en av Sefarafra hämtade en glo för altaret, så är det slik med Golgata offer. Det sker icke igen. Det har skett en gång för alla. Men i nattvärden får vi ta del av offeret på Golgata och vi får smaka det med vår mun och våra läppar. Din skyld är tagit bort. Din synd är sonet av budskapet. Och då är vi framme vid den fjärde sista delen i vår natt i gudstjänsten. Välsignelsen. Så i Lukas 24 så förde han dem ut mot Betania. Han lyftet händerna och välsignet dem. Och mens han välsignet dem, ja, så blev han lyftet upp. Och denna välsignelse är på en måte det som ska få lyse över människorna, över oss och Guds folk, när vi går ut. Vi brukar ofta den som kallas för den aronitiska välsignelsen från fjärde Mosebok. Ja, när Herrens namn lyses över oss så sändes vi ut i världen med Guds välsignelse till att leva i Guds tjänste för ham. Vi är ett kongeligt prästedöme som nu har varit inne inför Guds åsyn. Och som Guds präster, var enkelt av oss, går vi nu ut i världen för att möta de som icke känner ham. Och där, kära vänner, har vi vår stora gudstjänste. Nu har Gud tjänt oss i samlingen här. Och så leder han oss vid sin ond till att tjäna ham i och genom att vi tjänar vår medmänniska. Med våra tankar och förbönder, med våra ord och med våra handlingar. Bär kroppen fram som ett levande och heligt offer till glädje för Gud. Det ska vara deras andliga gudstjänste, säger Paulus. På denna måten får våra gudstjänster i kyrkan göra att vi möter Gud, blir rejst upp, blir utrustet och sänt ut på ny. Och med detta så ska vi samman fira gudstjänsten.